Tack Bianca och Olof. Nu ska vi läsa ifrån Apostlagärningarna 2. Och jag börjar ifrån vers 1. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är inte galileer allesammans de här som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt modersmål talas? Vi är parter, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén, Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra, vad betyder det här? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Herre, kom och tala till oss idag. Låt våra hjärtan få vara öppna för det som du vill säga. Helige ande, kom och verka i oss och i den här gudstjänsten. Välsigna var och en som är här idag. Amen. Vi är i del 2 i Apostlagärningarna. Och lite kontext. Förra veckan så läste Emanuel från kapitel 1 där vi ser att Jesus, efter att han återuppstod från korset, så var han med lärjungarna i 40 dagar. Han visade sig för dem, han talade till dem och han sa till dem, ni ska inte lämna Jerusalem förrän ni har fått av hjälparen, förrän ni har fått kraften från Gud som ni har hört mig prata om. Han säger att Johannes döpte i vatten, men om några dagar ska ni bli döpta i den helige anden. Vi kan läsa i Lukas evangeliet 24 att Jesus säger att lärjungarna, ni ska gå ut och berätta om allt det jag har gjort. Ni ska berätta om vad jag gjorde på korset, ni ska berätta om vem jag är, men först så måste ni bli utrustade med kraft ifrån höjden. Så den helige ande var liksom en förutsättning för att lärjungarna skulle kunna gå ut och göra det som Jesus sa till dem. Ni ska göra alla folk till lärjungar. De behövde den helige ande för att kunna göra det. I Matteus evangeliet kapitel 10 vers 18 till 20 så pratar Jesus med lärjungarna om hur det kommer bli längre fram för dem. Han pratar om att det kommer komma en tid när ni blir pressade och då säger Jesus så här i vers 18. Ni kommer ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men utelämnar er, bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. För i det ögonblicket så kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Så den helige ande kommer att ge lärjungarna ord. Men inte bara det, de kommer att få kraft. Både kraft som syns på utsidan. Människor stod där och bara, vad sjutton är det som händer? Hur kan jag höra de här galileerna prata på mitt språk? Det var kraft som andra kunde se. Men de kommer också att få hjälp på insidan. Den helige ande kommer att hjälpa dem att förstå det som Jesus har sagt. Den helige ande kommer att påminna dem om vad Jesus har sagt. Det som liksom kanske en gång var lite krångliga ord som de lyssnade på kommer få landa i deras hjärtan och bli sanning med den helige andens hjälp. Den helige ande kommer forma dem som lärjungar. Och den helige ande kommer att påminna dem om kanske det viktigaste som man behöver bli påmind om som en lärjunge. när man blir lite pressad, när livet blir liksom lite farligt, han kommer påminna dem om Guds frid. I Johannes kapitel 14, vers 26 så säger Jesus så här: men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. I dagens text så är det pingstdagen. Jag tänker att man kan ju prata om det här liksom när vi firar pingst, men man kan ju också prata om det alltså varje söndag, för vi är ju en pingstkyrka, eller hur? Så i dagens text är det pingstdagen. Pingst, det var en högtid som man firade 50 dagar efter påsk. Det var en stor högtid. Många judar som bodde utspritt kom till Jerusalem. Därför vi ser så många olika språkgrupper som är samlade på samma plats. Pingst var en skördefest där man bar fram det första av liksom årets grödor till Gud. Men pingst var också en högtid när de rabbinerna, de judiska ledarna, de mindes när Israels folk fick lagen av Gud. De mindes när Mose fick stentavlorna med Guds lag på berget Sinai och man ingick ett förbund med Gud. Det uppmärksammade man under pingsten. Förra veckan så pratade Emanuel om att pingsten, finns det ingen högtid som heter, men påsken måste komma före pingsten. För det var där Jesus gjorde allting klart. Och det var där liksom förutsättningen för att vi skulle kunna ta emot den helige ande kom. Och i den här nya pingsten som vi läser om idag, så får vi alla som tror på Jesus, vi får ta emot lagen. Men inte en lag som vi inte kan leva upp till, utan en lag som får bli skriven i våra hjärtan istället för på stentavlor. I Jeremia kapitel 31, vers 33-34 så står det så här: nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varann, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Vi får lagen lagd i våra hjärtan genom den helige ande. Efter att Jesus hade lämnat lärjungarna och gått hem till fadern, så står det att de samlades och bad hela tiden tillsammans. De väntade på den här hjälpen som Jesus hade lovat. De hade ett rum på andra våningen i ett hus där de brukade träffas, och vid i alla fall ett tillfälle så var de 120 stycken som samlades och bad. När pingstdagen kom så var de där tillsammans. Jag vet inte vad deras dagsform var eller hur deras humör var den morgonen. Jag vet inte om de vaknade och kände sig fyllda av tro och bara: idag kommer nog den här kraften som Jesus har pratat om. Eller om de vaknade och kände sig rädda och modlösa. Men helt plötsligt så förändras allt. Jag har två punkter idag, om du vill anteckna. Det första som jag ser i den här texten, det är att Gud gjorde något nytt. Och det är ju så här att den helige ande skapades inte den här dagen. Den helige ande har funnits hela tiden. Det står i första Mosebok kapitel 1 att Guds ande svävade över vattnet medan jorden fortfarande var öde och tom. I någon översättning så står det att en Guds vind svepte fram. Och precis som Daniel nämnde i sin predikan för någon vecka sedan, så ordet för den helige ande är samma ord som för vind, både på grekiska och hebreiska som Bibeln är skriven på. Och därför så tycker jag att det är lite coolt när vi läser om pingsten, att det står att den helige ande kom som med ett dån som av en stormvind. Det kanske bara jag som tycker det är coolt, men jag tycker det är härligt. Guds ande har genom hela Bibeln varit verksam. Vi kan se att den helige ande kom, i Gamla testamentet så kom den helige ande över människor som skulle gå in i ett speciellt uppdrag. Det kunde vara ledarskap, det kunde vara kungar, det kunde vara människor som skulle ge profetiska budskap till folket från Gud. Och när Jesus döps av Johannes så står det att anden sänks ner över honom i gestalt av en duva. Och när det händer så ser människor att man får se och man får också höra Guds röst. Att det här är Guds son och Jesus får gå in i sitt uppdrag. Sen så blir Jesus frestad av Satan i öknen. Han blir först liksom... Jesus hade väl redan en helig ande i någon form, men han blir liksom tydligt bekräftad av den helige ande och sen sänds han ut i öknen och blir frestad. Han klarar den prövningen. Jesus går ut i sin tjänst på jorden och han är utrustad med den helige ande. I Lukas evangeliet kapitel 4 vers 18 så står Jesus i synagogan och slår upp Jesajas bokrulle och läser högt ifrån den att Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och Jesus dör, men han uppstår. Och i Romarbrevet kapitel 8 vers 11. Det är mycket bibel idag. Hinner man inte slå upp så får man bara skriva ner det och läs det hemma sen. Eller lyssna på podden om man vill ha repetition. Men i Romarbrevet kapitel 8 så står det att om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Det som händer på pingstdagen, det är en game changer. Det är att från den dagen så är det inte längre några enskilda personer som får liksom vara Guds talesmän. Utan från den dagen så får alla som ger sitt liv till Jesus, som låter sig döpas i hans namn, alla de får den helige ande som gåva. Och det är liksom inte vilken ande som helst. Det är inte bara en mysig känsla eller att jag får lite frid så att jag mår lite bra den här veckan. Utan det är samma ande som uppväckte Jesus från döden. Det är liksom kraft på riktigt. Får vi som gåva. Det är någonting mäktigt och det är någonting som kan göra skillnad i våra liv. I fredags på Closer med ungdomarna så pratade vi om när Petrus gick på vattnet. Petrus såg Jesus komma på det stormiga vattnet. Han visste att Jesus har makt över storm, för det hade han sett förut. Och han ville få testa själv. Så han säger: Jesus, låt mig få komma till dig på vattnet. Jesus säger ja, kom. Precis som Bianca sjöng här nyss. Petrus går några steg, han tittar på Jesus. Sen börjar han titta på vågorna. Han börjar tänka vad farligt det är, det som jag gör just nu. Och han blir rädd. Han tappar sin tro, han börjar sjunka. Och vi pratade om att i livet som lärjunge så händer det där ibland. Vi har vår liksom blick fäst på Jesus och sen så misslyckas vi med saker. Vi råkar titta på andra saker, vi blir rädda. Och då får vi sträcka oss mot Jesus, för han tog tag i Petrus och drog upp honom, eller hur? Ja. Våran tro får växa. Men det är intressant med Petrus, för det där var inte sista gången han blev rädd. Petrus hade fått gå så nära Jesus i flera år. Petrus hade fått se hur Jesus uppväckte människor som var döda. Jag kan tänka så här: Gud, låt mig få se en person som är död få liksom börja leva. Då kommer jag aldrig någonsin tvivla. Då kommer jag aldrig någonsin vara rädd. Men Petrus hade fått se det. Petrus hade fått se Jesus bota sjuka. Han hade fått höra Jesus predika. Han hade fått se hur Jesus förvandlade människors liv. Och ändå, när Jesus skulle bli korsfäst, så vågade inte Petrus erkänna att han känner Jesus. En tjänsteflicka kommer och frågar, ja, men är inte du en av de där som hänger med Jesus? Och han säger 3 gånger, nej, 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 jag känner inte honom. För det blev farligt. Det blev obekvämt. Men samma Petrus ställer sig på pingstdagen upp och börjar predika. Vi kan läsa lite ifrån vad han sa. Vi fortsätter i Apostlagärningarna 2. Jag läser från vers 14. Då står det så här. Då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem. Judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem, det här ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske de sista dagarna i Gud att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina kära och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Petrus fortsätter och predikar om att Jesus är den messias som judarna har väntat på och som de nu har korsfäst. Och när han avslutar så händer någonting med människornas hjärtan. Vi hoppar fram till vers 37. Orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige anden som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också och han uppmanade dem. Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3 000. Människor fick höra evangeliet på sina hemspråk. Fastän de här männen var galileer, vilket var liksom en grupp människor som hade en ganska så tydlig dialekt. Tänk er så här, det står en skåning och predikar för dig. Du kanske kommer från längst upp i Norrland och så står det en skåning och predikar för dig på klockren norrländska. Det här är liksom ännu större, för det var till och med olika språk. Gud gör någonting övernaturligt. Petrus hade fått kraft och mod och vishet nog att förklara för människorna vad det var som hade hänt. Och människornas hjärtan förstod att det var sant. I Johannes kapitel 16, vers 8 så sa Jesus att när han, alltså hjälparen, den helige ande, när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. När den helige ande verkar så blir människor berörda. Människor förstår att det Petrus säger, det är sant. Och man säger, bröder, vad ska vi göra? Utan den helige ande så har vi ingen predikan. Utan den helige ande så har vi ingen kyrka. Efter den här predikan så växte antalet troende dramatiskt. Den helige anden är verkligen som en eld. Gud gjorde någonting nytt och människornas svar på det, människornas respons fick bli att vända sig bort från sitt gamla liv. Ge sitt liv till Jesus och låta döpa sig. Om du sitter här idag och inte har gjort det, om du inte har gett ditt liv till Jesus och du känner det där på insidan att det finns någonting här, jag vill också, så kan du få göra det idag. När den helige ande kommer så är det inte för att vi ska bli större, utan vi får bli mindre och Gud får bli större. Den helige ande hjälper oss att leva i omvändelse. Den helige ande hjälper oss att ödmjuka oss. Andens frukt, alltså effekten i våra liv av att den helige ande får jobba med oss, är Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Står det i Galaterbrevet kapitel 5. Den helige ande får hjälpa oss och ödmjuka oss och ta vårt kors. Även när det kanske kostar oss allt. Och vi får sakta men säkert växa till att bli de som Jesus har kallat oss att bli. Så Gud gjorde någonting nytt på pingstdagen. Och min andra punkt är att Gud fortsätter att göra någonting nytt. Vi hoppar fram två kapitel i Apostlagärningarna till kapitel 4. Så har en situation uppstått. En man som har varit lam sedan han föddes. Han har blivit helad när lärjungarna bad för honom i Jesu namn. Och Petrus och Johannes, de har blivit arresterade av de religiösa ledarna som är upprörda över att de undervisar i Jesu namn. De förbjuder dem att fortsätta predika i hans namn. De släpper dem mot att liksom, vi vill inte höra talas om att det här sker igen. När Johannes och Petrus släpps så går de hem och berättar för de andra lärjungarna vad som har hänt och vad de här ledarna har sagt. Och då börjar man tillsammans och ropa till Gud om frimodighet och om kraft att kunna fortsätta göra det som Jesus har sagt att vi ska göra. Vi kan läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 4, vers 29-31. Där säger lärjungarna, se nu hur de hotar oss Herre och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den helige anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Och jag älskar det här. För den helige ande hade precis kommit på pingstdagen. Som med dån och med eld och tungor som av eld och språk. Och ändå så kommer den helige ande med ny kraft. För att de står i en ny situation. Och de kunde frimodigt få fortsätta predika. De hade fått anden. Men de kunde som Guds barn komma i varje ny situation och säga, jag behöver dig nu. Den helige ande är så viktig för oss i våra liv som lärjungar. Den helige anden kan visa oss. Vi hinner inte prata om allt den helige ande gör. För då skulle vi behöva ha liksom en halvdags bibelstudium. Men några av grejerna som den helige ande vill göra för oss. Det är att den helige ande vill överbevisa oss om synd i våra liv. Visa oss saker som vi faktiskt behöver vända oss bort ifrån. Den helige ande vill ge oss kraft när vi är svaga. Den helige ande vill ge oss tröst ifrån Gud när vi är ledsna. Den helige ande vill ge oss frid. Den helige ande vill hjälpa oss att förstå våran identitet som Guds barn. Den helige ande vill inte bara överbevisa oss om synd utan också överbevisa oss om Guds nåd. Och hjälpa oss att förstå att vi faktiskt är förlåtna. Genom den helige ande så kan vi få olika gåvor. Någon kan få tala i tungor. Någon kan få, precis som vi läste, det här händer faktiskt idag, att människor får prata språk som man inte kan. Och någon annan hör att det är någon som predikar på mitt språk. Vad är det som sker? Någon kan få be för sjuka som får bli friska i Jesu namn. Någon kan få tro ifrån Gud. Någon kan få vishet ifrån Gud. Någon kan få profetiska ord ifrån Gud. Som man får tala in i människors liv. Rakt ifrån Guds hjärta. När jag var 14 så det är nog första gången jag minns liksom tydligt att den helige ande verkade i mig. Och jag var på ett typ av läger och jag liksom satte klockan helt plötsligt jättetidigt, så det måste ha varit en helig ande, för det var inte så likt mig att börja sätta klockan jättetidigt för att få gå upp och be och tala i tungor, och jag började vilja liksom dela med mig av Jesus till andra. Och samtidigt när jag kollar på mitt liv från att jag var 14 så har jag ju upplevt massa olika säsonger. Jag har upplevt säsonger av torka. Jag har upplevt säsonger av prövningar och svårigheter och kraftlöshet. Och i mitt liv så har jag verkligen behövt den helige ande igen och igen och igen. Jag har behövt den helige ande på olika sätt i olika säsonger. Kanske finns vi flera här som har gått fram för förbön på ett ungdomsläge någon gång för länge sedan och fått uppleva andedopet. Eller kanske sitter någon här och minns en tid när man verkligen fick vara använd och känna att wow, jag är Guds vittne liksom. Jag får be och jag ser att saker händer, eller jag får berätta för människor. Gud gör saker och just nu är det inte riktigt så. Jag tror inte att vi blir av med anden eller frälsningen för att vi liksom växer upp och klipper oss och skaffar ett jobb och livet går. Men jag tror att livet med Gud kan få bli så mycket mer än vad vi ofta gör det till när vardagen liksom rullar på. Vi kan få be om den helige andes hjälp igen och igen och igen i våra liv. Precis som lärjungarna fick göra. Och Gud kan ge oss det vi behöver igen och igen och igen. Och inte som ett liksom jagande efter att få känslokickar. Inte så här, nu måste jag få lite glädje igen. Och om du behöver glädje så vill Gud ge dig glädje. Men jag tror inte vi ska leva liv där vi bara springer efter nästa kick. Utan vi kan få leva ett liv där vi är beroende av Gud. Där vi verkligen så här, Gud, hjälp mig att längta efter det du längtar efter. Hjälp mig att gå i det som du har kallat mig till. Låt mig få vara beroende av dig. Och där Gud får fylla, precis som vi fyller våran bil med bensin eller vi tankar den med el, så får Gud fylla oss så att vi kan åka och göra allt det som han vill att vi ska göra. Lärjungarna, de ropade till Gud om hjälp och kraft och han gav dem av sina gåvor. Vi behöver inte förtjäna någonting av det som Gud ger oss. Det är en gåva. Vi kan liksom inte förtjäna den. Men jag tror att vi kan sätta oss i en position där vi tar emot av den gåvan som Gud har till oss. För mig så hjälper det verkligen att försöka. Jag är verkligen inte bäst på det här, men försöka leva ett liv där jag är beroende av Gud. Försöka leva ett liv där jag får be stora böner. Försöka leva ett liv där jag liksom får be Gud om tro för människor som kanske är långt borta ifrån Gud. Försöka leva ett liv där jag får be för situationer som jag faktiskt inte kan lösa på mänskligt sätt. För om jag kan fixa allting själv, då finns det inte så mycket plats för Gud att göra något i mitt liv. Det fina med Gud, det är att han vet vad vi behöver bättre än vad vi själva vet. Gud vet om vi behöver tröst. Gud vet om vi behöver kraft. Gud vet om vi behöver vägledning. Gud vet om vi behöver svar på frågor som vi har. Gud är våran pappa. Han känner oss bättre än vad vi känner oss själva. Så när vi sträcker oss mot Gud, låt oss inte komma till honom med en färdig handlingslista. Det vore bra om du checkar av den här och den här och den här punkten. Utan låt oss, början på ett år är perfekt för det här. Låt oss komma till Gud i en längtan efter att få möta honom. Låt oss få sträcka oss mot Gud och säga, Gud, jag vill möta dig. Jag vill se mer av vem du är. För i det mötet så kommer vi att få det som vi behöver. Bröder, vad ska vi göra? Sa människorna, de hörde predikan. Och svaret var, omvänd er. Om du vill ge ditt liv till Jesus så kommer vi alldeles snart att be just en bön. Där vi får säga förlåt till Gud för våra synder. Där vi får säga till Gud att jag vill ge dig mitt liv. Och du kan stämma in i den bönen och ge ditt liv till honom idag. Och jag skulle vilja be för dig. Jag skulle också vilja be för dig och mig som behöver en helig andes kraft. Om du aldrig har bett om den helige ande, om du aldrig har upplevt andedopet, då är du varmt välkommen idag till våra förebedjare som vill lägga händerna på dig och som vill be att den helige ande verkligen ska få bli verksam och tydlig i ditt liv. Du kommer ha förebedjare här på sidan. Jag kommer finnas här, Emanuel kommer finnas här. Din kompis i raden kan be för dig om den har den helige ande. Välkommen fram. Jag vill också be, för jag tror att vi är många som vill få bli beroende av Gud igen. Som vill få ny kraft för en ny tid. Som vill få hjälp att tro, ödmjuka oss, predika, vara Jesus vittnen. Få tro för det som ser omöjligt ut. Jag skulle vilja be en bön för oss, men sen vill jag uppmana oss att i lovsången, och om du vill vara kvar här efter gudstjänsten så kommer vi ha tid för det idag också. Sträck dig mot Gud. Säg Gud, jag vill ta emot det som du har för mig. Be honom att forma ditt hjärta. Den helige ande är en gåva och Gud är trofast med sina gåvor. Jesus, tack för det som du gjorde för oss på korset, Herre. Tack för att du har gjort allting klart. Tack för att vi har chansen och möjligheten att få vända om från våra gamla liv där vi har satt andra saker framför dig, Herre. Vi får lägga allt det bakom oss och du får tvätta oss rena i ditt blod. Vi får kalla oss Guds barn, Herre. Jag ber för den som idag längtar efter dig. Jag ber för den som idag känner i sitt hjärta att det är någonting som fattas. Jag ber om mod att göra precis det som vi har läst om att människor gjorde, Herre. Mod att få omvända sig och ge sitt liv till dig. Jag tackar dig för att du är god och trofast. Jag ber, Herre, för alla oss som längtar efter mer av dig. Jag ber att du ska fylla oss igen. Jag ber att du ska komma med din kraft för den här tiden. Du vet vad vi behöver, Herre. Du vet vad vi är kallade till, både som kyrka och som enskilda personer, Herre. Jag ber att du ska utrusta oss i din godhet. Låt oss få gå i dina gärningar, Herre. Låt oss få mer tro än vad vi har haft förut. Låt oss få längta mer efter ditt rike. Låt oss få mer kärlek för människor runt oss, Herre. Låt oss få uppleva din frid tydligare än vad vi gjort förut, Herre. Jag ber dig om det, Jesus. Jag ber att du ska ge ord till den som är pressad. Jag ber att du ska komma med läkedom till den som är sjuk, Herre. Tack för din helige ande. Helige ande, välkommen. Kom och möt oss. Amen.